With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
When people are happy with risk and embrace risk, then by definition, prices go high. When the cycle turns down, they generally sell at prices that are far too low.
This is not about getting more information. We live in a world where we have too much data.
I'm happy to report another stable quarter.
Hallå och välkomna tillbaka till Aktiesnack. Det här är en podd som görs i samarbete med Kalkyl. Och sen kommer Peter prata lite om sin arbetsgivare, eller hur?
Det stämmer bra. För de som inte känner till det sedan tidigare då, så jobbar jag på ett bolag som heter Quarter, där jag också har investerat. Och de flesta tänker nog på Quarter som våran mobilapp, att det är det man associerar Quarter till. Där man då kan lyssna på earnings calls och kapitalmarknadsdagar och konferenser etc. Och även då följa bolag i appen så att man får notiser när ett bolag till exempel då går live med en presentation. Men Quarter idag är ju faktiskt så mycket mer än så, och vi har också precis lanserat en ny produkt, och den tänkte jag också pitcha idag, för den tycker jag verkligen att alla som lyssnar på det här, alltså alla som är intresserade av investeringar, ska testa på. Men det återkommer jag till lite senare. Vi har ju 4 produkter på Quarter. Vi har ju en webbapp som då är till för att göra bolags- och marknadsresearch. Så har vi en API-lösning där vi då säljer samma databas som både mobilappen och webbappen bygger på till tredjepartsaktörer, så som till exempel Avanza och Nordnet, det vill säga nätmäklare. Och även då till investmentbanker som vill kunna erbjuda den här förstahandsdatan till sina kunder på sina egna plattformar. Och sen så har vi också en IR-spelare då, som är en widget som placeras på bolags investor relations sajter, som ser till att bolagens senaste presentationer alltid finns tillgängliga då på IR-sajterna. Så att den besparar egentligen då administreringsarbete, kan man säga. Och mobilappen då kan man ju bäst beskriva som en one-stop-shop då för förstahandsinformation då från bolag. Och det som gör den mest unik är att man kan lyssna på earnings calls med en podcast-upplevelse. Och vi är faktiskt den första öppna plattformen globalt att erbjuda earnings calls live. Och appen har ju då över 500 000 nedladdningar, och vi vet att publiken här också är väldigt värdefull, vilket är väldigt viktigt att poängtera. Och jag får såklart inte nämna några namn, men några av världens största företagsledare använder ju faktiskt appen. Och jag kommer komma tillbaka till det snart. Och jag tänker som sagt att jag ska försöka knyta ihop det här och berätta varför jag har placerat faktiskt 60% av mitt kapital i Quarter. För vi pratar ju alltid om våra egna investeringar, eller hur Magnus?
Det gör vi.
Så här har jag ju verkligen tagit size.
Satan är det.
Och sen så har vi faktiskt fått en del frågor också, kan vi tillägga, från Twitter. Och det är vissa som tror att jag är medgrundare på Quarter, men det är jag inte. Jag antar att du kanske också har lite frågor faktiskt, Magnus. Så det är bara skjuta fritt när jag pratar.
Absolut.
Här. Men om vi då pratar lite om den här webbappen då, där vi också har precis släppt en ny tier, så är ju webbappen då en mjukvara för att göra bolags- och marknadsresearch. Och här finns det då massa coola features, och det som sticker ut mest tycker jag är, det är ju att all den här förstahandsdatan från bolag, det är ju sökbart på vilket nyckelord som helst. Och det uppenbara värdeerbjudandet här, det är ju såklart att bolag delar ju ofta väldigt mycket information då som inte finns med i rapporter. Alltså som då istället finns med i earnings calls. Så att i earnings calls då berättar ju bolagen ofta lite mer om kanske strategi. Man blir kanske ännu mer detaljerad, och man får ofta frågor från analytiker som då bolaget kanske har missat att kommunicera i sin egen rapport och så vidare. Lyssnar du på mycket earnings calls förresten?
Ja, men definitivt. Det är väldigt bra verktyg för att förstå bolagen bättre. Och speciellt Q&A-delen där. Först är det ju den här delen där de ofta drar siffror och liknande. Och den kan vara lite träig. Men i Q&A-delen blir det ofta djupa frågor från analytikerna när de förklarar grejer lite mer noggrant. Så det ger ofta väldigt mycket.
Precis så. Och du har ju också varit på trial, vet jag, på webbappen. Så vad tycker
exakt.
Du?
Exakt. Nej, men det är väldigt smidig tjänst och både det och den här vanliga tjänsten med appen. Jag kollade upp nu Incap lite inför dagens avsnitt. Kom ihåg en siffra, visste inte vad den var. Sökte bara på siffran då, så kom jag direkt till det stycket jag ville. Så det är jäkligt bra tjänst faktiskt.
Ja, det är faktiskt otroligt bra. Alltså jag använder ju det faktiskt. Alltså det är det verktyget jag använder mest när jag gör egen research nu. Men hur som helst då, så kan man ju söka på vad som helst. Så att om du researchar till exempel Evolution, så kan du filtrera på typ Playtech och söka på Evolution, så ser du ju alla gånger då som Playtech har nämnt Evolution. Eller till exempel då filtrera på Evolution och söka på Competition eller Margins, och så kan du på några sekunder hitta allt som Evo har sagt om det här. Och det är faktiskt helt makalöst bra tycker jag. Och Pro-versionen då för webbappen, den lanserades för bara 4 månader sedan, och redan då så har vi ju faktiskt en väldigt imponerande kundbas. Inom kapitalförvaltning och finansanalys så har vi ju Kinnevik, Carnegie, SCB, Pareto, TIN Fonder, Protean Funds. Båda de är ju lite kända bland retail till exempel, alltså för att nämna några. Och inom Investor Relations så har vi bland annat Epiroc, Marell, Zscaler och Atlas Copco. Och det pågår ju såklart fler dialoger med potentiella kunder än så här, men bara för att få en bild av att den försäljningen har verkligen börjat tuffa på för vår webbapp. Och att ha den här uppsättningen av kunder för en produkt som lanserades för 4 månader sedan och som dessutom kommer vara väldigt mycket bättre inom kort, det skulle jag säga är extremt starkt, och det bevisar ju också att vi har byggt någonting som är riktigt, riktigt bra. Och webbappen är ju såklart också väldigt intressant ur ett net revenue retention och upsell perspektiv, för de flesta kunderna, de börjar ju med några få säten av naturliga skäl, för att det är en helt ny tjänst, och så kanske en equity research firma då väljer att signa upp sig på 5 säten till exempel. Och sen så om de använder det här väldigt mycket, så är det ganska naturligt också att man vill ha det på fler analytiker, alltså om snacket börjar gå, så man får lite word of mouth effekt på det hela helt enkelt. Så då adderar ju många fler säten över tid. Och det som är så intressant här, som ni som lyssnar vet, för det här har vi pratat om väldigt mycket, Magnus, att den inkrementella marginalen på en sån här upsell-struktur för mjukvarubolag är ju så otroligt fin.
Definitivt.
Och sen tänkte jag prata lite om TAM:en, för vi har ju också några av de absolut största och även mest lönsamma bolagen i hela världen. Och då tänker jag på de stora bankerna, alltså Goldman Sachs och Morgan Stanley och JP Morgan och så vidare. Det är ju liksom target group. Och det har ju både fördelar och nackdelar. Alltså det är ju svåra organisationer att sälja till. Men om man lyckas sälja till dem, och om det blir en mjukvara som de verkligen adapterar och tycker är bra, så finns det ju potential liksom att sälja hur många säten som helst. Och de har ju också väldigt stor betalningsvilja. Alltså de här har ju liksom tiotusentals anställda.
Hur har ni gjort när ni gjort försäljningsarbetet mot den typen av kunder som är så stora ändå och liksom inte Sverige baserade i grunden?
Initialt så har vi fokuserat på Norden, givet att här har vi ju störst reach, flest vet alltså vilka vi är i Norden. Alltså vi har mest brand recognition här, så att det har varit ganska rimligt att försöka exekvera just på de svenska bankerna framförallt. Och sen har vi också, alltså Morgan Stanley och Bank of America och Goldman och så vidare, de finns ju i Stockholm också. Men vi har lagt mest fokus på svenska banker kan man säga. Och vi har heller inte liksom gjort något jätteförsök än så länge att sälja till exempel London eller Wall Street. Och det är också ganska rimligt, för när man väl börjar sälja dit så vill man ju också att produkten ska vara tillräckligt mogen. Och den har ju liksom bara funnits på marknaden i 4 månader och den utvecklas hela tiden. Så att det är också lite medvetet att inte liksom, vad ska man säga, bränna alla broar genom att försöka sälja en produkt som kanske inte riktigt är mogen för att bli liksom adapterad på till exempel Wall Street. Hänger du med på resonemanget?
Ja, men absolut. Ja. Det låter vettigt.
Men hittills har vi faktiskt inte haft någon churn överhuvudtaget på den här produkten, så det är också väldigt starkt. Och sen så tänkte jag bara kort nämna API-lösningen också. Och det är ju inte bara en bra affär i sig som går liksom att ta bra betalt för låg marginalkostnad. Alltså den ger ju också oss väldigt mycket igenkänningsfaktor och branding. Och det är ju eftersom att Quarter landar framför ansiktet på så otroligt många investerare, analytiker och förhoppningsvis också fler aktörer över tid. Och den här affärsmodellen tycker jag är ganska uppenbar att den är bra in hindsight. Men mig veteligen så är det faktiskt ingen annan aktör i hela världen som erbjuder det här. Och det vi erbjuder, det är ju en databas då som, både en databas och dataflöden kan man säga, som vi säljer då till tredjepartsaktörer. Och sen så rent matematiskt så är det ju också, liksom, det är svårt att motivera för en nätmäklare som har till exempel 1 miljon kunder att bygga det här in-house istället för att köpa in det från en tredjepartsaktör som kan vara mer fokuserade på att hålla kvaliteten väldigt hög på det här. För att de kan ju egentligen bara distribuera det då på sina 1 miljon kunder till exempel. Medans Quarter, alltså vi skulle kunna, det här skulle kunna finnas i hela världen i princip. Så det blir också en väldigt viktig skillnad i termer av att bygga en liksom moat och en konkurrensfördel kring det här. Och för API-lösningen så har vi faktiskt kunder i nästan hela världen, vilket också säger ganska mycket om Quarter som varumärke och även då hur skalbar den här affären är också. Så att vi har ju nätmäklare i både USA och Asien och såklart även i Europa. Och några kunder som då är värda att nämna, det är såklart Avanza och Nordnet. Och sen så har vi Pareto, Smart Karma som är en investerarplattform i Asien. Och även då Public, en amerikansk nätmäklare då som är baserad i New York. Och som jag nämnde tidigare då, om vi kommer tillbaka lite till vår publik också och våra användare. Som också växer väldigt snabbt. Nu har vi väl över 500 000, alltså över en 500 000 nedladdningar för appen. Och det växer ungefär 30 000 per kvartal. Och publiken som vi har här, den är väldigt intressant för vad då, Magnus?
För din favoritgrej i världen, ads på en plattform.
Exakt så. Alltså, det är faktiskt otroligt spännande att det finns också förhållandevis få alternativ för aktörer inom finans att marknadsföra sig på. Du kommer väl ihåg att vi pratade lite med Carl Armfelt om det här?
Ja, men exakt.
Precis, för Carl sa ju det att de alternativen som finns för hand och till fonder när de ska marknadsföra sig, ja, men det är ju typ poddar som den här eller finansmedia om han deltar till exempel i EFN eller Dagens Industri. Så att det är ganska svårt att bygga ett varumärke som fondbolag. Och nu var ju liksom Carl Armfelt och Erik Springkorn i sig starka varumärken med tanke på att de hade så sjukt bra track record på en superstor fond på Swedbank. Så att i deras fall så är det inte jättekonstigt att de faktiskt har ganska mycket eller väldigt mycket assets under management just nu. Men jag tänker liksom för många andra fonder så är det ju jättesvårt att bygga ett varumärke och få folk att hitta till fonden.
Men nu är det, ni har ingen ni har inga ads på plattformen idag, men ni kanske funderar på att ha det framöver.
Exakt så, alltså det skulle man kunna se som option. Alltså det finns ju såklart ett uppenbart värde i att vi dels kommer kunna göra det här väldigt datadrivet och att vi har en väldigt stor publik också. Så om vi tar då TIN som exempel, så skulle ju TIN kunna marknadsföra sig för investerare som då följer 3 av deras portföljbolag i Quarter-appen till exempel. Och det här då skulle ju göra att TIN når en extremt bra målgrupp för dem, alltså investerare som är då intresserade av samma bolag. Och rent UX-mässigt så skulle ju våra användare inte se det som negativt, tror vi i alla fall, att få information från en fond som då fiskar i samma vatten som dem. Och vi skulle också kunna låta en fond marknadsföra sig till specifika marknader. Det vill säga att en nordisk fond bara når investerare i Norden. Så ja, du hänger ju med på resonemanget.
Ja, men absolut.
Men att liksom bygga en ads-plattform och bryta ner det i submarknader för att göra målgruppen så skarp som möjligt. Och även att kunna backa det här och påvisa vad faktiskt fonderna får i ROI, alltså i avkastning på deras investering. Det tror jag kan bli väldigt, väldigt slagkraftigt på sikt.
Hur ser ägarlistan ut då?
Ägarlistan är väldigt fin. Så grundarna äger tillsammans ungefär 40% och Sami som är vd är ju största ägare. Och förutom grundarna så är ju Öhman-gruppen största ägare och den ägs ju av familjen Dinkelspiel som då är största ägare i Nordnet. Och sen så har vi då Peter Sterki och Felix Hagnö som äger via deras investmentbolag Trift Capital. Och Sterki var ju både CFO och COO på Spotify mellan 2010 och 2015. Och Felix Hagnö var ju en av de absolut tidigaste investerarna i Spotify. Sen så har vi då Ritholtz Wealth Management med CNBC-profilen Josh Brown i spetsen. Och även då podcastduon Michael Batnick och Ben Carlson som äger då privat. Och sen så har vi också Klarnas vd och grundare Sebastian. Han äger via sitt investmentbolag Flat Capital. Ludvig på Saveland är också kul att nämna för att han är så himla aktiv på Twitter. Många känner till han säkert som lyssnar på det här. Han är med i ägarlistan och det finns också jättemånga i branschen som äger privat så som chefer på så här equity research och investment banking avdelningar. Och det här är såklart heller inte en tillfällighet. Alltså grundarna har ju såklart försökt skapa en optimal ägarlista som även då kommer ge operationella fördelar. Så det här är då såklart väldigt, väldigt bra att det är många liksom, tunga namn i branschen som äger och som då även då kan bidra operationellt helt enkelt. Och jag tänkte bara förklara lite kort om grundarna också. Till att börja med så startade ju hela Quarterstoryn via Twitter. Och då var det ju Sammy som såg ett problem i att earnings calls var väldigt hemskt att lyssna på och tyckte att det här var ett problem för han själv. Och Sammy är då vd, en av medgrundarna och som sagt även största ägare. Och innan Quarter så var han ju först redovisningsekonom ett år innan och så tyckte han att det var det absolut tråkigaste han hade gjort, så han sa upp sig och så blev han istället då trader. Och det var då här Sammy kläckte idén om Quarter, och efter då han hade fått den här idén så var det då dags att hitta ett dreamteam och börja bygga bolag då. Så då scoutade han upp till exempel Oskar Kyntzel som är produktchef på Quarter, och Oskar pluggade då på Handels i Stockholm, och eftersom att alla är lite finansnördiga som lyssnar på det här så kan det vara kul att veta att Oskar var också ordförande på Handelshögskolans studentfond. Och även kul här är att en annan kille på Quarter som var kvantanalytiker på Nordea tidigare som jobbar med data automation på Quarter som heter Hemming Svensson. Han pluggade ju också på Handelshögskolan och det var han som startade studentfonden på Handels. Och så passade han alltså över klubban till Oskar när han tog examen. Och efter Handels då så jobbade ju Oskar på två hedgefonder och sen så konsultade han också via egen firma som analytiker. Så han är ju verkligen finansnörd precis som alla andra grundare. Och de har ju även lite gemensam historia, för Oskar och Sammy gick faktiskt på samma dagis i Gävle. Och då hade ju såklart Sammy förmodligen lagt märke till att Oskar var väldigt, väldigt bright, för det är han verkligen. Så det brukar liksom skojas på kontoret om att Oskar har två hjärnor. Så när Sammy fick idén då om Quarter så var det nog ganska givet att försöka övertala Oskar att hoppa på tåget. Och även roligt här, det är att Oskar höll på att dra igång en egen startup där han också hade säkrat finansiering när Sammy kontaktade honom. Men då tyckte ju han att Quarter lät mycket mer intressant, så han skiftade fokus alltså.
Hur gick det till i början när man fick finansiering? Alltså hur färdig var produkten innan man liksom kontaktade yttre investerare och liknande?
Det var ju extremt tidigt var det. Nu vet jag faktiskt inte om jag får nämna några liksom fasta värderingar. Men jag vet att det var väldigt tidigt i alla fall. Så att till en början så hittade de ju, man kan säga så här, det var ju ett gäng otekniska finansnördar som drog igång Quarter. Och de skulle bygga någonting tekniskt. Skulle bygga mjukvara. Så att de letade rätt på utvecklare, och det behövde såklart sin finansiering. Alltså då var det ju utgifter direkt kan man säga. Så det var nog väldigt, väldigt tidigt de körde första rundan. Och det är jäkligt kul också, för jag älskar ju sånt här och är också, liksom, som ni fattar såklart eftersom att vi driver den här podden, väldigt finansnördig. Och det är så jäkla stimulerande, för jag sitter ju också med Oskar på kontoret och han brukar säga till mig så här, men Peter, kom hit och kolla på det här, och så visar han liksom någon produktidé, och då tänker jag ju alltid liksom, fy fan vad kul det är att jobba här. Och sen så har vi då David, Mr. D Capital på Twitter, som då är chefsäljare. Och han pluggade ju också ekonomi, men han tog aldrig examen, och det tycker jag faktiskt är ganska signifikant för David som person. Och det här är ju verkligen en doer.
Lite alltså, av Mark rang. Zuckerberg eller vad?
Ja, men det är väl så han vill säga det själv i alla fall. Så här, college dropout, entreprenören. Men det är ingen skräll tycker jag att David inte tog sin examen. För han, när han pluggade då så lyckades han ju övertala en firma på Buyside att bli analytiker hos dem då. Och det är också utan någon som helst tidigare erfarenhet av finans dessutom. Och det här tycker jag verkligen sätter fingret på David. Alltså bestämmer han sig för någonting så får han det gjort. Och jag har ju skojat mycket med David också om det här, att det kommer ju börja snackas om han ganska mycket i Stockholms finansbransch, för att han ligger i allas DM och i allas inkorgar typ hela tiden. Och om du inte svarar så kommer han hitta en annan väg att hitta dig. Så att man kommer liksom inte undan. Och det är kanske mest talande för David, det är ju att i princip alla kunder och affärer då som jag rabblade upp innan, eller nu, jag nämnde ju faktiskt bara en bråkdel av kunderna, men några stora namn i alla fall, det har ju David i princip stängt själv på ett kvartal. Och det tycker jag säger väldigt mycket om liksom tempot som den här killen håller. Alltså han är ju verkligen en maskin då. Men nu har vi faktiskt 4 säljare på plats totalt då, så nu är David inte ensam. Hoppas vi att ARR:en ska kunna springa lite snabbare. Och sen så har vi också August som är ett avdankat CS-proffs som efter universitetet då hamnade på Nordeas investment desk. Och precis innan quarter då så körde han ju egen daytrading och det var ju så han lärde känna Sami via Twitter, så de tradade alltså tillsammans. Och August skulle ju faktiskt bli kollega med David på den här buyside-firman, men så blev det alltså quarter istället. Och enligt Sami då så är August verkligen hjärtat av quarter, men han är också förmodligen den som hörs och syns minst utåt. Och jag skulle väl säga så här att August hjälper ju till med lite allt möjligt i bolaget. Alltså han vet hur alla avdelningar funkar. Han är ju Chief Operating Officer. Så att är det något strul någonstans så är det liksom August man kontaktar. Och man vet att han kommer lösa det här helt enkelt. Och sen så, sist men inte minst då, så har vi ju Oliver Hamrin som då är Head of Content Marketing.
Vad känner vi honom som mer?
Professor Kalkyl.
Exakt.
Oliver har ju en jäkligt unik och cool bakgrund tycker jag. Han var ju plåtslagare innan han hittade till börsen. Men när han väl hittade sin passion, det vill säga börsen och investeringar, så blev han ju verkligen helt manisk. Och samtidigt då som Oliver jobbade som plåtslagare på heltid så byggde han ju upp det största kontot på svenska finanstwitter. Alltså det finns ju några konton som är lite större, till exempel Niklas Andersson på Avanza och så vidare. Men av de som delar egna tankar och investeringar, så då är ju Oliver absolut störst. Och Niklas skriver ju mer om typ så här privatekonomi och att man ska, att det är bra att spara på börsen till exempel. Och Oliver delar ju liksom om case och tankar om entreprenörskap, investeringsfilosofi och så vidare. Så att för mig är det här två helt olika grenar. Och bara för att man är störst då så betyder väl inte det att man levererar bäst content. Men i min mening då så har ju Oliver liksom i flera år, och du kan säkert också säga någonting om vad du tycker om det här, Magnus, men han har ju verkligen varit den på Twitter som har levererat både mest och bäst content. Och anledningen till att jag nämner det här, det är ju för att när Sami då skulle samla sitt dream team så var det ju såklart väldigt uppenbart att han skulle då lägga vantarna på professor Kalkyl.
Men han har ju verkligen haft de här case-trådarna som man har saknat lite mer på Twitter senaste året faktiskt.
Ja, exakt. Alltså nu är det ju fullt fokus på quarter för Oliver. Så
ja, jag tänkte mer allmänt på Twitter. Det var ju verkligen det som gjorde det kul att liksom hitta case och folk som skrev långa trådar.
Mm, men precis.
Allmänt så har det fallit bort lite, men han var ju verkligen jätteduktig på det.
Ja, han stod ju för typ 30% av alla case-trådar på hela Twitter.
Typ.
Nej, men som sagt, det var ju väldigt givet då att Sami scoutade Oliver och ville att han hoppade på. Och det här var ju faktiskt när jag och Oliver startade Kalkyl tillsammans. Så man kan ju säga då att Sami snodde ju min partner. Men det var ju helt rätt av Sami såklart. Jag hade gjort precis samma sak. Och sen så, för att beskriva Oliver lite mer då, så vi har ju känt varandra i typ 3 år nu och vi har också blivit nära vänner privat. Och jag kan verkligen säga att det här är den absolut duktigaste killen jag någonsin har jobbat med. No offense, Magnus.
Duktig på vad?
Duktig på allt skulle jag säga.
Ja, men det kan jag köpa.
Han är så ödmjuk också, så han kommer säkert inte bli så glad över att jag lovordar han så mycket. Men det får han ta den här gången. Men han är ju verkligen en learning machine som brinner för att lära sig nya saker hela tiden. Och jag har inte stött på någon som har den här inlärningskurvan hittills som han har. Och jag tror också att det är en anledning till att vi har klickat så bra. Vi delar väldigt mycket tankar med varandra hela tiden. Vi chattar mycket i Slack om liksom entreprenörskap och vi skickar poddar till varandra och så vidare och så vidare. Och det som är intressant tycker jag är då, om man tittar på det här, att allt som Oliver läser, alltså han har ju så liksom bred kompetens. Han är väldigt artistisk, han är väldigt duktig på kommunikation, han är väldigt duktig på att tolka finansiella nyckeltal och siffror och så vidare. Ja, jag trivs verkligen superbra att jobba med han och jag tror att jag lär mig betydligt mycket mer av honom än vad han lär sig av mig. Och sen så är jag också väldigt tacksam för det här, för utan Oliver så hade ju förmodligen inte Kalkyl existerat och kanske inte den här podden, eller du kanske hade poddat med någon annan då, Magnus.
Ja, inte med.
Och jag vet inte heller om jag hade jobbat på quarter. Alltså nu var det ju Sami som rekryterade mig. Men jag är ändå skeptisk till att jag hade varit på quarter utan Oliver faktiskt. Jag vet inte var jag hade varit idag. Och jag har svårt att se ett liv faktiskt idag utan quarter, för jag trivs så otroligt bra. Så summa summarum är ju att jag har Oliver att tacka för väldigt, väldigt mycket. Och nu kommer vi in lite på det jag gör på Quarter också, och jag jobbar ju tillsammans med Oliver i content-teamet då, så att man kan säga att han är min chef. Och vad betyder det då? Jo, men det ni ser på Quarters hemsida, press releases, sociala medier och så vidare, det sysslar vi båda med, kan man säga. Och en intressant grej kopplat till grundarna som jag tycker är så otroligt viktigt för Quarter som helhet är att alla är ju liksom analytiker eller har en analytiker bakgrund i olika former. Alltså det är traders och finansnördar och hedgefond och handelshögskolan etc. Och de bygger ju, eller vi bygger, en plattform för investerare. Och det här är liksom de största finansnördarna man liksom kan hitta. Så att det blir ju faktiskt en otroligt, otroligt fin mix. Och de kan ju också applicera sina analytiska färdigheter på att bygga bolag. Så att det är ju liksom ingen tillfällighet att ägarlistan ser ut som den gör och att saker så som konkurrensfördelar och skalbarhet tas i beaktning vid liksom varje beslut när det kommer till att bygga produkter. Och att Quarter till exempel inte heller har betalat någon rådgivare vid emissionerna utan istället då har skött allt in-house och så vidare för att liksom kostnadsbespara.
Det känns verkligen som ungt, hungrigt team. Hur är liksom snittåldern och så på bolaget?
Alltså de är ju också, det ser jag också som en fördel. Alltså Sammy är ju 26 år och vd, och Oscar och Oliver, de är 28 precis som jag. Och David och August är 25. Och jag menar, när de drog igång det här bolaget, då var de ju alla 2 år yngre än det här också. Så hade du liksom August och David som 23-åringar.
Nej, man vill inte ha en gubbe som sitter av tiden.
Nej, men jag tror faktiskt att det här är en fördel. Alltså om man ska vara analytisk och titta på ålder som potentiell fördel, så tror jag faktiskt att man kanske är lite hungrigare, man har inte liksom förpliktelser så som familj och barn och så vidare. Så att det är liksom, det är 100% fokus på att bygga bolag. Och det är ju aktivitet liksom varje helg över Slack och så vidare. Alltså de är så otroligt, otroligt hungriga och incentiverade liksom. Så jag tror att det är en fördel. Och sen så tänker de liksom i finansiella termer såklart. Alltså de ser ju typ Quarter som en cashflow-investering. Att de ska sköta det här och bygga det under väldigt lång tid. Och att man liksom tänker i ROIC och man tänker i free cashflow per share och så vidare. Och det tror jag också är, eller det vet vi ju båda, är otroligt viktigt. Det är ju det liksom som skapar aktieägarvärde över tid då. Och en sak som jag också gillar väldigt mycket, det är ju att Twitter-kulturen sitter ju verkligen kvar i väggarna. Och att alltså investerare är ju också så otroligt spännande människor att hänga med. Alltså, de är naturligt nyfikna och intresserade av omvärlden, vilket gör Quarter, tycker jag, till en väldigt stimulerande arbetsplats då. Och så kulturen tycker jag verkligen präglas av det här, och vi har också haft så här interna utbildningar för att även då lära utvecklare till exempel om investeringar och olika liksom analyskunskaper. Och sen så, för att liksom koppla det här då till Twitter och där storyn började från start då, så är ju också det en jätte liksom rekryteringsport, den absolut största för Quarter. Så att jag tycker ju själv det när man tittar på Twitter, att du får ju verkligen en bra bild av en person. Alltså om någon har varit aktiv på Twitter i 3 år. För det första så är du inte på Twitter om du inte är nyfiken och vill någonting med ditt liv och du är driven. Och sen så om du faktiskt aktivt delar trådar och case och hänger med i diskussioner och så vidare på din fritid. Ja, men då har du någon typ av grit. Alltså det är ju ett mycket bättre filter för att avgöra om en rekrytering potentiellt kommer vara bra än ett CV, skulle jag säga i alla fall. Och det här sitter ju kvar i Quarter i allra högsta grad.
Det är verkligen så, del av nya ekonomin hur man rekryterar folk.
Verkligen.
Hur ser det ut med expansionsplaner och liknande?
Det nämnde ju Sammy för Helena, han var med i Marknaden i en intervju där. Och då nämndes det ju USA och det nämndes New York, tror jag. Men det jag kan säga idag, det är väl att det här är ju väldigt löst. Alltså det är såklart att det är intressant ur liksom flera perspektiv. Alltså rationalen är ganska uppenbar. Våra absolut största potentiella kunder är ju då investmentbankerna på Wall Street, alltså Goldman Sachs och Morgan Stanley, Bank of America och så vidare. Så att vi lär ju liksom vinna mycket på säljfronten med fysisk närvaro. Och sen så är det också nog en så här stor psykologisk faktor för många potentiella kunder, i synnerhet för de största då potentiella kunderna, eftersom att de är så jäkla high-end. Sen har vi tidszonen som bör tas i beaktning också. Alltså ett säljteam i Sverige kommer inte kunna attackera New York på samma sätt. För det är ju 6 timmars skillnad. Och för övriga USA så är tidsskillnaden ännu större. Och sen så är det ju knappast enkelt heller att styra upp möten med beslutsfattare på de här bankerna. När man liksom är en startup i Sverige och pitchar in ett Google Meets eller Teams-möte till exempel. Så att vi tror i alla fall att det här ju kommer vara väldigt mycket lättare med fysisk närvaro. Men det som är sagt idag är väl att jag och Sammy någon gång i höst ska åka på liksom en discovery trip och träffa lite stakeholders, investerare, potentiella kunder och bara egentligen känna på pulsen. Men det är ju ingenting som är spikat så att det skulle kunna ske om 2 eller 3 år. Alltså det beror ju på när quarter är finansiellt moget skulle man kunna säga.
Den resan tackar du inte när till.
Nej, jag hade kunnat betala för den själv faktiskt. Det kanske jag får göra också. Jag ska inte säga för mycket. Så att om man då ska summera det här som ett investment case då, så har vi ett ungt och drivet management som är skitduktiga, som är väldigt incentiverade. Vi har också nischade och väldigt skalbara produkter som redan efter ett kvartal då efter launch används av Nordens största banker och en API-produkt också som finns nästan över hela världen. Det finns också potential att bygga starka nätverkseffekter, det har jag inte nämnt än, men vi har ju sett lite indikationer på att Investor Relations vill ta ägarskap över deras egna bolagssidor. Och vi har också en användarbas som kanske faktiskt är världens mest värdefulla om vi då säger, eller om vi då tittar på net worth per individ. Så det blir på något sätt bullcaset. Alltså, vi lyckas bygga någon typ av nätverkseffekt som blir en moat. Vi fortsätter bygga publiken, den blir större och större. Och då att mjukvaran och researchverktygen blir så pass bra så att liksom alla analytiker och investerare inte vill vara utan det helt enkelt. Och sen så bullcaset för API blir då att det blir en hygienfaktor för nätmäklare. Och API:et, det kan ju liksom vidareutvecklas väldigt mycket och det är ju redan idag väldigt spetsigt skulle jag säga med till exempel live calls. Och om man då jämför så, alltså Bloomberg är ju hur jäkla dyrt som helst och det är ju typ det du behöver om du ska ha access till live calls, alltså utan quarter, och det är ju 250 000 per år liksom. Så ja, det är väl liksom framförallt då de här sakerna som gör att jag då har lagt in, kastat in 1 miljon i quarter.
Satan.
Och jag hade också väldigt mycket tur med entry. Alltså jag investerade ju precis innan quarter började generera omsättning och även i ett klimat där olönsamma bolag, allra helst då startups, fick sina värderingar väldigt sänkta på grund av klimatet. Och sen så hade jag såklart då förmånen att ha lynchat produkterna och jag fattade därför också att det här kunde flyga ganska snabbt. Och kanske det absolut viktigaste då, så kände jag ju till grundarna väl sen tidigare också. Så för mig så kändes det ganska givet att ta stor size här. Och jag tror verkligen att, alltså nominellt värde, det är jättesvårt att räkna på onoterat. Men alltså nominellt värde blir ju 1 miljon. Men alltså för mig så är quarter värt mer än så. Så
jag ser, miljard.
Jag ser det redan som att den miljonen har fått ganska bra utväxling.
Men jag har inte gjort någon runda eller så? Det är mer att du tog in det i ett läge som var lite sämre och nu är det lite bättre.
Det gjordes ju en runda som jag var med i alltså.
Mm, men sen dess tänkte jag.
Nej, precis. Och tanken är ju då att det inte ska ske någon mer capital raise härifrån. Och det är såklart omöjligt att svara på. Men vi hoppas och tror att det inte kommer behövas i alla fall.
Ja, men kul. Spännande case. Definitivt.
Och innan vi avslutar så ska jag såklart också leverera dagens present till lyssnarna. Det är ju webbappen då som jag har pratat lite om hittills och den släppte vi en ny tier för förra veckan då som vi kallar för Core. Och för det så får man då betala 250 kronor i månaden och för det här då så får man all förstahandsinformation då från noterade bolag i samma mjukvara. Så att man får slides, rapporter, transcripts och så vidare och allt det här finns alltså tillgängligt i samma software. Så det är otroligt lätt liksom att hoppa mellan olika rapporter, mellan olika bolag. Och dokumenten är också sökbara, vilket i alla fall jag känner att jag inte hade kunnat leva utan som investerare. Utöver det här då så är också webbappen synkad till mobilappen. Och det här kommer ju också väldigt många fler trevliga features snart för, som gör att den här bryggan då kommer bli något väldigt vackert, tror jag i alla fall. Till exempel då genom highlights, så om du Magnus till exempel då sitter på tunnelbanan eller gymmet eller om du är på bussen eller tar en promenad, så kan man ju highlighta specifika saker med ett knapptryck i ett call. Och sen så förvaras ju de highlightsen. Så att när du kommer tillbaka till din desktop, till din dator, så ligger ju alltså highlightsen sparade. Och då kan du direkt börja gräva mer i de här sakerna som du har plockat ut som du tycker är intressant.
Det är bra om man vill gå tillbaka i caset också och kolla.
Ja, ja, oja, verkligen. Och sen så får du en eventkalender för bolag som du följer, så du kan också hålla dig uppdaterad väldigt lätt. Och du får ju också notiser i mobilen för de bolagen du följer. Det vill säga om ett call går live till exempel. Och sen så finns det ju alla, det finns ju massa andra så nice funktioner såsom key slides, där vi då genom machine learning plockar ut nyckelteman såsom kapitalallokering och outlook slides och business model slides och så vidare. Så det här gör ju verkligen det väldigt lätt att snabbt lära känna nya bolag och affärsmodeller. Och analytikerestimat ingår också och så vidare. Det finns massa nice saker. Och det finns faktiskt inte någon plattform som erbjuder till exempel transcripts och samlad tillförlitlig data också, som inte kostar mer än tiotusentals kronor i månaden. Och vi blir ju i och med den här lanseringen också först i världen med att göra det här över 19 finansiella marknader till ett pris som är överkomligt för gemene man. Och det här utvecklades och lanserades dels på grund av att mobilanvändare har ju efterfrågat en desktop-version, och då för att vår Pro-tier har gått så starkt initialt också. Så, det kommer finnas en länk i avsnittsbeskrivningen där man kan signa upp, och så får man också 7 dagars gratis trial, så att man kan alltså testa det här helt utan risk eller commitment. Och om ni har några frågor så får ni hemskt gärna kontakta mig antingen via Twitter DM eller på peter.westberg@quarter.se. Happy researching!
Och inget E i Quarter som jag har skrivit någon gång när jag skickat till dig.
Nej. Och sen så vill jag också lägga en ganska så fet disclaimer här. Nu har jag ju pratat i vi-form under hela avsnittet, men det är inte jag som har byggt det här bolaget. Jag har ju bara varit med i 5 månader, så att det är såklart grundarna primärt som ska ha beröm för vad Quarter är idag, tillsammans med massa andra fantastiska anställda. Så att jag hoppas kunna bidra härifrån i alla fall.
Snyggt, Peter! Så med det sammanfattar vi dagens avsnitt, intressant genomgång av Quarter, och nästa vecka är vi tillbaka med Peters genomgång av Omaha och lite annat smått och gott från rapportsäsongen.
Yes, och glöm inte bort också att gå in på quarter.com, så hittar du mer information direkt på startsidan, eller så klickar du på länken i avsnittsbeskrivningen. Och som sagt, om ni har några frågor så kontakta gärna mig på antingen Twitter eller mejla till peter.westberg@quarter.se.
Definitivt, och har ni inte appen, ladda ner den. Den är verkligen superbra, jätteenkelt att kunna gå in och kolla conf calls och liknande, och man kan direkt hoppa till Q&A, vilket också är en superbra funktion för bolag som man kanske inte är superintresserad av, men ändå vill höra lite mer ingående om branschen man kollar på.
Precis, och om det är någon som jobbar med investor relations, eller om det är någon som jobbar på nätmäklare som lyssnar på det här, så får ni också såklart gärna kontakta mig för att diskutera API och IR player. Och vad säger vi då, Magnus?
Stort tack för idag och ha det underbart.
Stort tack!